Hej kära radiolyssnare, det här är Tyresö Radio 91,4 MHz. Idag ska vi prata ekonomi och väldigt lokal ekonomi. För Leif Bratt har förmånen att framför mig ha den nytillträdda, du är feminin ändelse, nytillträdda ekonomichefen i kommunen. När det här börjar sändas, då är det din första arbetsdag som ekonomichef, Sigrid Martinsson. Mm. Du kan väl presentera dig själv lite om din bakgrund så Tyresöborna känner sig att de är i trygga händer.
Mm, ja, som ni ganska snart kommer att höra så är inte jag infödd vare sig Tyresöbo eller stockholmare. Jag flyttade för ett år sedan tvärs över 40 mil österut ifrån Arvika i västra Värmland. Jag har varit verksam som ekonomichef de senaste 5-6 åren och även jobbat som biträdande skolchef. Dessförinnan så har jag jobbat som ekonomichef i två mindre kommuner, nämligen Eda och Strömstad i västra delen av riket. Och Tyresö började jag jobba för ungefär ett år sedan då jag tillträdde en tjänst som chef för ekonomiavdelningen inom konsult- och servicekontoret i Tyresö kommun.
Vad gör konsult- och servicekontoret för någonting?
De servar verksamheterna med ekonomistöd, med redovisning, med personaladministration, löneutbetalningar, fastighetsservice, lokalförsörjning.
Man kan tänka sig då alltså en skola som vill koncentreras på utbildning, de kan vända sig till er och få hjälp med administrativa tjänster.
Ja, man kan till exempel då få hjälp med att göra sin budget. Man kan få hjälp att följa upp sin budget och göra prognoser. Och vi sköter ju även löneutbetalningarna då. Och skulle det vara någonting man behöver hjälp med sin personal i något avseende så vänder man också sig till konsult- och servicekontoret.
Men som sagt, nu är det din första arbetsdag när det här börjar sända så kommer det gå en slinga och gå ett tag. Men i alla fall, då är det ju roligt att säga så här, nya kvastar sopar. Så. Mm. Du är efter tredje Dan Äsman som har varit här så länge jag kan minnas. Det var väl kanske lite elakt sagt, men väldigt, väldigt länge.
Ja.
Kommer Tyresöborna märka någon skillnad när vi får en ny ekonomichef?
Nej, det hoppas jag väl inte att det direkt ska göra så. Dan har ju varit här i 19 år och jag förstår att han har gjort ett väldigt bra jobb och att man från den politiska ledningen känner sig väldigt trygg med Dan vid det ekonomiska rodret. Så att det känns ju som en stor utmaning att få efterträda honom och jag är inte Dan. Men jag vet så pass mycket att i grund och botten så har vi samma inställning till hur ekonomin i en kommun ska skötas. Så att nu första tiden här kommer det inte att märkas något. Men sen så har väl jag givetvis mina erfarenheter med. Jag har väl också mina idéer som jag kan vilja förverkliga. Men i allt väsentligt så ska jag ha en lite mer tillbakadragen roll.
Ja, men en liten undran om kanske lite känslös. Så du får väl välja hur du vill. Ja, du får väga dina ord på guldvåg ungefär så. Då undrar jag bara så här. Du är ekonomichef och har då, om jag nu får säga, sakkunskapen när det gäller kommunala ekonomiska frågor.
Ja.
Sen har vi en politisk ledning och vi behöver inte bry oss om vilken färg det är.
Nej.
Men vad tror du att, alltså hur mycket bestämmer du om ekonomin och hur mycket bestämmer den politiska ledningen?
Det är ju givetvis den politiska ledningen som ska fatta sina beslut utifrån att de ska ha ett bra underlag för hur ser ekonomin ut. Och jag ser mig då som en förhoppningsvis god politisk rådgivare i ekonomiska frågor, men besluten är det till syvende och sist kommunfullmäktige som ska fatta.
Vad kan du ge för lyssnarna? Vi har ju någonting som heter budgetchef också. Och så har vi ekonomichef. Och då tänker jag att budgetchefen tar fram, han vet hur mycket pengar vi har till vårt förfogande. Det här är mycket förenklat då. Och sen får han lite direktiv från den politiska ledningen ungefär vad man vill prioritera, hur stora påsar olika avdelningar kan få. Vad blir då din roll i det här?
Nu är det ju så att från och med 1 januari här så ser organisationen lite annorlunda ut. Så jag kommer ha helhetsansvaret för ekonomin även när det gäller budget.
Aha.
Så att jag, hela ansvaret kommer att vara mitt. Okay. Även när det gäller de bitarna. Så att hela intäktssidan, och det är ju allt väsentligt skatter och bidrag.
Men hur vet du då hur mycket skatter du får? Du får pengar från lite olika håll, men hur vet du hur mycket pengar du får in?
Ja, det är ju inte så att jag sitter och gissar det. Nej, utan vi har ju den här intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting som hjälper kommunerna och gör prognoser och räknar fram underlag då utifrån det skatteunderlag som vi har och förväntad ekonomisk utveckling av skatteunderlaget, beslut om statsbidrag, det är ju regeringen som fattar beslut om, riksdagen som fattar beslut om dem. Och utifrån det så får ju väldigt fina beräkningar där vi kan se vad kommer intäkterna att bli den närmaste 3-4 års perioden. Så att det är det underlag som vi använder oss av då.
Ja, och ja, jag är en gammal gubbe så jag har massa fördomar. Och mitt intryck är ju då så här att när vi pratar regeringen, då har vi ju en finansminister. Jag förstår att han inte är tjänsteman, det förstår jag. Men om vi gör nu att det finns massa ministrar som till sina fögderi eller departement vill ha så mycket pengar och resurser som möjligt, så kan man ju tänka att de olika förvaltningarna i kommunen vill ha så mycket som möjligt.
Mm.
Är du den mäktigaste förvaltningschefen då? Får du säga till då skolchefen, eller vad nu heter de olika, du får nog nöja dig med det här, eller är det den politiska ledningen som talar om för dem? Eller?
Ja, jag tycker fortfarande där att jobba så nära den politiska ledningen, det är ibland att likna vid en balansgång på slak lina, tycker jag.
Ja.
Men jag håller mig till den rådgivande sidan, så att jag ser också min uppgift då att visa på hur mycket resurser lägger vi till den eller den verksamheten i förhållande till vad det kanske borde kosta.
Ja.
Det är ju så att det finns ju beräkningar på då, vad är standardkostnaden per invånare för verksamheter, alltså någon normalkostnad. Och då kan man ju jämföra den kostnaden med vad vi ger i budget, så får man ändå en hint om lägger vi mycket eller lite resurser till den verksamheten. Så man, jag brukar föredra att ta fram sakunderlag så att de som ska fatta beslut själva kan se hur ska vi välja.
Ja.
Sen kunskap ger makt, ja förvisso, men jag ser inte det som att det är min uppgift att bestämma det, utan ge bra förutsättningar för.
Jo, men är jag elak om jag säger då så här att du tog väl inte jobbet om du kände att de inte lyssnar på det?
Nej, det hoppas man ju.
Jag inte hoppas, du måste väl ha känslan, annars hade du väl inte tagit jobbet?
Ja, nej, men det är väl min erfarenhet att man brukar lyssna på goda råd.
Ja, okej, okay. Och du är ju värmländska och jag tror att om så här, någon genetiskt så är väl värmlänningar en av de klokare folkslagen i Svea rike.
Ja, det.
Jag råkar ha min släkt därifrån, så jag vill gärna tro det.
Men då kan
det.
Vi säga att idag är det så.
Idag är det. Och imorgon också.
Ja.
Och för all framtid. Är det någonting du känner just nu att du vill för att presentera dig själv som vi har glömt bort, och din syn på ekonomi?
Nej, men min syn på ekonomi kan jag säga, och apropå Värmland då, så har jag jobbat i 2 värmländska kommuner som har mycket god ekonomi. Och det är ju Arvika och Eda kommuner då, som jag har fått min skola i. Och där är man väldigt försiktig med skattebetalarnas pengar, och det har ju präglat mig att i stort och smått att man ska vara rädd om, när man, framförallt när man hanterar andras pengar, så att man hushållar med de resurser man har och är så effektiv som möjligt med det. Och det gäller också i stort och smått att
nu vet ju inte jag hur budgeten för 2014 ser ut, för den är ju vad jag förstår redan tagen.
Ja.
Så kan man säga nu är jag lite elakt, brukar jag vara. Så valårsbudgeten, den är redan tagen, så den kan man inte skylla på dig.
Nej, den är ju tagen.
Ja.
Ja.
Så vi får se vad som händer därefter när valåret är över, va?
Ja, och sen får vi väl se hur mycket jag kan påverka. Det är ju så att det är mycket omvärldsförutsättningar som avgör hur utrymmet i budgeten blir.
Ja, och ja, det vi pratar om eurokris, finansiella kriser, arbetslöshet och självklart sådana saker.
Mm.
Men det kanske inte riktigt är ditt jobb, för vi har väl någon sån här utvecklingschef, om jag kan era organisation riktigt. Men alltså, vad känner du att man som kommun kan göra för att, ska jag säga, stärka sin hållbarhet? Det sägs ju att Tyresö, ett kännetecken för Tyresö är ju att vi är en pendlarkommun. Jag tror 70% av den arbetsföra befolkningen lämnar kommunen varje morgon och söker sig till någon annan kommun för sin utkomst.
Mm.
Och om den där industrierna för kontoren som finns utanför flyttar till Kina för att ta ut svängarna, så blir det ju lite knepigt för oss.
Ja, om de flyttar med jobben så skulle det ju kunna bli så.
Ja, jag tänker mig att de flyttar ut jobben för att få en lägre produktion. Men alltså, hur sårbart upplever du att Tyresö är för de här omvärldsfaktorerna? Och vad kan vi göra för att stärka vår motståndskraft?
Nej, men Tyresö är väl framförallt, som du säger, en boendekommun också. Och visst, man måste ha sin försörjning. Men sen så har jag också, så vitt jag vet, så finns det ju mycket småföretag här. Och det innebär ju att kommunen då har ju lite bredare bas. Alla jobbar ju inte i industrier på det sättet, utan det är ju...
Det är lite Gnosjö över hela.
Ja, lite... Jag kan väl kanske inte tillräckligt känd med kommunen för att säga det, men nej, vad jag har förstått så är det ändå, man finns en bredare bas att stå på. Vi har hela Stockholmsområdet som är ju en tillväxtregion. Det skiljer ju hela regionen från andra, många delar i Sverige som har helt andra förutsättningar.
Ja, jag håller med dig fullständigt att vi har tur att vi befinner oss så nära Stockholm.
Ja.
Absolut. På gott och ont också, för att det, alltså rent ekonomiskt så är det ju rätt fiffigt att bo nära Stockholm. Mm. Eller kanske också Göteborg och Malmö. Storstadsregionerna.
Ja, precis.
Värmland är väl den här delen av Sverige, apropå din härkomst, som har det kämpigt med det. Att man är glesbygd och avfolkningsbygd och så.
Precis.
Och det här är ju tvärtom. Ja, så du känner inget behov så här. Det är inte akut det här med att prata om hållbar ekonomi.
Jo, det tycker jag faktiskt att det är. Och jag vet ju att det finns ett långsiktigt mål här. Ett överskottsmål kan man säga då, i kommunens finanser. Och det är ju att man ska ha cirka 2% av skatteintäkterna ska vara kvar när man har spenderat under året. Och att det här ska vara över tid. Inte att det behöver vara så varje år. Men långsiktigt så behöver man hålla det. Och det tycker jag att... Man behöver bara gå till sig själv och sin privatekonomi, att man måste ha buffertar.
Jo, men det är det jag säger. Man kan ju inte bara ha ett mål och säga att vi ska gå 2% överskott varje år. Man måste ju ha tänkt en tanke att det ska användas. Men alltså en dag måste man ju ha en buffert som är tillräcklig.
Ja, men...
Det kan ju inte vara ett evighetsmål, för att 2% och sen 2000 år framåt, då hamnar vi på belopp som gigantiska.
Ja, men så är ju inte fallet, därför att Tyresö är ju en kommun som växer, och en vision är ju att det ska vara 50 000 invånare här 2030. Och det innebär ju att man måste bygga ut infrastrukturen för att folk ska, de här 7 000 eller 6 000 invånarna nu som det ytterligare, ska kunna bo här. Det kostar pengar att bygga infrastruktur, gator, vattenledningar.
Ja, men då pratar vi ändå ett perspektiv 15-20 år framåt. Ja. Och för att klara det man ser framför sig så behövs det här överskottet.
Mm.
Men då vet vi ingenting vad man kommer. Då kommer man sen se att när man har nått det här 50 000 och en ekonomi som för 50 000 är hyggligt i balans, så kommer man då sätta upp nya mål. För det kan ju inte vara 2% för evigt.
Nej, utan det här ska man ju liksom pröva då, utifrån en analys som är gjord. Och här har vi ju gjort en analys då, utifrån att vi ska betala pensioner. Det blir ju en ökad belastning för när vi ska betala pensioner till 40-talister och nu snart 50-talister som går i pension. Det är en ökande kostnad. Och sen så är det också för att kunna både nyinvestera och reinvestera i de tillgångar som vi har. Så behöver vi ha pengar. Och därutöver så behöver man ju ha en buffert för oförutsedda händelser.
Mm.
För det inträffar oförutsedda händelser.
Du nämnde lite om organisation förr i tiden, för 10 år sedan när jag var lite mer aktiv. Då hade vi någon slags prognosmakare, Per Olof hette han väl?
Ja, som gör befolkningsprognoser.
Ja, och jag och så. För, om vi pratar om Svea rike så tycks det ju vara ett bekymmer med en allt mer åldrande befolkning. Alltså andelen i arbetsför ålder minskar ju, eller vad ska jag säga, andelen som arbetar av befolkningen. Vi går längre och längre i skolan och hittills har i alla fall pensionsåldern, även om den formellt sett är 65, så är det många som går tidigare.
Mm.
Så det blir allt färre som drar in skattepengar.
Mm.
De här har nu extra 6 000, vilken åldersgrupp ska de vara? Eller barnfamiljer eller vad?
Mm. Nej, det är ju en intressant fråga faktiskt. För vilka är det som vi vill ska bo i kommunen? Ja.
Ja.
Det är ju en fråga som inte jag kanske ska svara på.
Nej, nej. Men det kan ju få lite olika konsekvenser menar jag.
Ja.
Man kan ju bygga en massa ettor eller man kan bygga villor eller så. Så att då blir det lite olika befolknings...
Ja, och innan man börjar ju tänka då vilken målgrupp är det som kommunen ska vara attraktiv för, just för att planera rätt. Det är ju ett perspektiv. Men jag vet inte om du är ute efter om det finns några mer lönsamma invånare eller inte.
Och... Nej, för mig finns det inte, eftersom vi har det kommunala utjämningssystemet, så för mig finns det inte mer lönsamma invånare.
Nej,
det finns det ju inte. Men man kan ju ha en politisk vilja, ha en viss sorts befolkning.
Mm. Men jag lämnar över den.
Jag vill bara att när de ska lyssna då på dina goda råd så ska de ha med vad olika saker kan få för konsekvenser.
Ja.
Men jag tror när vi är inne på det här så, vad jag förstår så kommer man ju ganska, sen kan man ju då sen diskutera hur rättvist det här utjämningssystemet är. Men jag tror att Årjäng tror jag är en av de som har så att säga sämst skattekraft.
Ja, det stämmer nog bra.
Och som då om man säger i Sverige i genomsnitt, om man pratar om 100% i genomsnittet så ligger de på så här 75 ungefär.
Ja,
och jag tror att det är Danderyd som ligger på 185.
Mm.
Och när det här då har snurrat runt i systemet och staten har lämnat in lite pengar så hamnar man väl varje mellan 110 och 120 ungefär. Alla Sveriges kommuner.
115% av medelskattekraften när man ju garanterad att få.
Aha, man är garanterad 115.
Ja, ja.
Då gör väl de något klantigt då, för att jag såg någon sån här tabell och då var det några som låg under 115.
Ja, det är ju många som ligger under 115.
Jo, men alltså även efter utjämningen. Men det, vi ska inte fördjupa oss i det.
Nej.
Nu. Men man kommer väldigt, man klumpar ihop där, det blir ganska lika för alla.
Ja, det är ju ett kollektivt avräkningssystem när det gäller skatter i Sverige. Via inkomstutjämningen.
Mm.
Och sen så utjämnar vi också för strukturella skillnader och det gör vi då i kostnadsutjämningen. Och det är ju för att kommunerna så långt det är möjligt ska få lika förutsättningar att ge service till invånarna.
Mm. Men igen, det blir ju, ja, vi ska inte, det finns ju ibland stordriftsfördelar och det, även om det är genomsnittskostnader och sådär. Så, ja. Men det i alla fall, det blir lite mer rättvisa i alla fall mellan kommunerna med det här systemet.
Det
och jag tror inte man, det är inte speciellt kontroversiellt idag med den nya varianten. Alltså det var ju lite mer kontroversiellt tidigare. Men nu när staten skjuter till mer pengar så tycks det som de flesta är ganska nöjda. Sen på marginalen.
Nej, men det
är ingen stridsfråga längre.
Det är ju inte alla har väl, eller i alla fall majoriteten har ju ändå accepterat att det behövs en utjämning. Sen det som man diskuterar om, det är väl graden av utjämning.
Ja.
Och jag vet inte hur många gånger det här har setts över. För visst, det är ju
det är vinnare ständig.
Och det är förlorare.
Ja.
Så blir det när man jobbar med schabloner. Så. Men
så kan man ju diskutera hur vissa blev vinnare också. Men det är en annan politisk debatt.
Det är en politisk debatt.
Ja, den tar inte vi.
Nej.
Något mer som du vill framhålla nu när du går in i din nya yrkesroll?
Nej, men jag tycker att jag vill ju gärna lyfta ekonomin på dagordningen och tycker väl att ekonomin bör ju vara en ryggmärgsreflex. Nu är det ju så att målet med kommunal verksamhet är att ge service och att verksamheten är viktig och det tycker jag också. Men man måste ändå ha koll på den andra sidan att aha, vad kostar det och till vilket pris så att man ändå vet konsekvenserna i ekonomiska termer också av de beslut som vi fattar.
Men jag har någonstans i bakhuvudet, men ja, det finns också lagstiftning. Alltså, kommunallagen säger väl att man får inte planera för underskott.
Nej, det får man inte. Det finns ett balanskrav
Ja.
sen ganska många år tillbaka nu då, som säger att när man gör sin budget så måste intäkterna vara högre än kostnaderna.
Och då kan man säga då så här, den siffra du från där SKL, Sveriges kommuner och landsting, då får du en siffra på intäktssidan.
Ja.
Och den ska du i princip rätta dig efter, förutsatt att inte kommunalskatten ändras, men med
Ja.
bibehållen kommunal. Då, så att intäktssidan, den är given.
Den är ganska given, ja. Givet den skattesats som är beslutad, ja.
Ja. Och skulle man höja skatten, den skattehöjning, då får man behålla de pengarna själv, och gör man en skattesänkning så förlorar man de pengarna själv. Eller?
Det beror lite grann på hur det här utjämningssystemet slår, men att det ska ju ge mer pengar till systemet. Det finns inget så jättebusenkelt svar om
Nej, nej.
man vill inveckla i det.
Nej, nej.
Men visst får man ju mer pengar om man höjer
Ja.
skattesatsen, ja.
Så att vi säger så här då. Vi har samma kommunalskatt och vi får siffran från SKL. Då har vi intäktssidan klar. Och då får inte politikerna i kommunen lägga en budget. Och jag förstår, man kan ju också trixa med siffror, men om man då kan påvisa att det är fullständigt orimligt att skolan ska kosta så mycket mindre nästa år när den har kostat så här mycket i år, och det är det här elevantalet. Kan man då överklaga kommunens budget som Tyresöbo?
Nej, det kan man faktiskt inte.
Nej.
Budgetbeslutet kan man inte överklaga, så vitt jag vet.
Kan en motståndarpolitiker överklaga, eller?
Nej, det är ju i fullmäktige det i så fall. Dock, man kan ju reservera sig mot
Ja.
beslutet.
Men vad händer då? Om man tar en citationssäkert felaktig budget. Men då är ju lagen fullständigt meningslös.
Ja, men om man nu tar en budget som visar att den är i balans så är det
Nej,
ju...
jag menar att om man nu, bara för att göra sig populär, så bränner man väldigt mycket pengar.
Ja, nu vet inte jag riktigt hur du
Jo,
menar.
men säg så här att du har 100 kronor i intäkt
Ja.
i budget. Det får du från SKL. Och sen spenderar politikerna, oavsett färg nu, 120 kronor.
Ja, det kan man ju göra och det händer ju att det blir underskott i budgeten.
Nej, jag
Men när
menar
man,
planerat.
nej, när man planerar sin budget så får man inte göra det, utan då ska man, om inte det finns alldeles synnerliga skäl, för det finns ju undantag då, men då ska man ju ange då vad är de synnerliga skälen i så fall. Och så ska man då också ha en plan för hur ska man då ta igen det här också då.
Och då har man hur lång tid på sig?
Det här har varit lite olika, men jag vill minnas att det är 3 år nu som man har på sig
Ja.
för att...
Alltså, jag var ju ute efter att det finns något regelverk, så att det inte bara liksom skönmåleri på ena sidan och sen så kan man ändå agera tvärtemot. Men i stort
Nej.
sett, man kan säga att man har läget under kontroll.
Ja.
Ja, okej, okay, oavsett domstolsförhandlingar och sådär. Okej. Okay. Om du då blickar framåt. Om nu Dan var här 19 år och vi leker med tanken att du ska vara ekonomichef i 19 år. Vad kan du se framför dig i form av skattehöjningar? Om vi säger, vi har den här servicenivån vi har idag. Den här storleken på dagisgrupper, skolan fungerar så här och så vidare. Vad ser du för utveckling på kommunalskatten?
Nej, varför skulle... Jag kan nog inte med min kunskap just nu se att det skulle finnas något behov av att höja den. Utan man får ju titta på först i alla fall göra någon analys av hur är kostnadseffektiviteten i våra verksamheter. Det är väl det man ska, tycker jag i alla fall, börja att titta på.
Men om jag vänder på det och säger så här, om du ser på dagens nivå på service och dagens kommunalskatt, och så klarar vi de här, för vad jag förstår när jag pratar med Dan, din företrädare, så tyckte jag han målade upp en bild att man klarade de här 2%. Man har gjort det de sista, säger jag, 10 åren eller vad det nu kan vara för någonting. Och han trodde nog att man skulle klara det framgent också.
Ja, jag har inte någon anledning i nuläget att tro någonting annat. Men det är ju naturligtvis på givet hur intäktssidan utvecklas också. Och sen också hur kostnadssidan utvecklas. Och världskonjunkturen, Europakonjunkturen, så där Sverige är en del i, har ju varit lite hackigt, om man säger så.
Ja, jag skräms ju lite av, för jag råkade i ett annat sammanhang titta på de här prognoserna från SKL. Och de kommer ju en gång i kvartalet, de här prognoserna.
Ungefär, ja.
Och man då, jag tror att man, i maj 2008, då fick man ju en prognos. Det fanns inte ett mål på himlen.
Nej.
Så man kan ju säga att det går ganska fort när det går illa. Om det nu, ja.
Precis. Jo, det var ju så 2008 att det var som att året var delat i två halvår. Det var ju en väldigt positiv bild. Före man gick på semester. Sen kom man tillbaka efter semester. Och då var det ju precis som att proppen hade gått ur hela systemet. Ja.
Men samtidigt då, och det får man väl kanske mer skylla då på media. För tittar man på de faktiska siffrorna. Om vi då säger Sveriges omsättning, eller så här BNP, produktionskonsumtionsnivå. Så gick man ju tillbaka till ungefär 2005 års siffror. Och det var ju ingen som pratade om världskrig, eller på så här, världsdepression 2005.
Nej, det är ju lite märkligt.
Ja, men alltså det var ju krigsrubriker då hösten 2008.
Ja.
Så vad ska man tro på?
Nej, men det här är ju ett dilemma också. Och sen så, det är flera gånger de senaste åren som man har märkt att man ropar nästan vargen kommer. Och sen så har det löst sig på något sätt. Antingen så har ju staten skjutit till pengar i konjunkturstöd som de gjorde då 2009. Sen så har ju sjukförsäkringspengar betalats tillbaka till kommunerna i olika omgångar här, så att... Jag respekterar de som har svårt att tro på det här, att det blir sämre. För det hela tiden så har det kommit nya pengar som har gjort att ja, vi har fixat det.
Men ett problem med det, nya pengar, alltså förr i tiden hade vi sådana här, nu blev vi jättenostalgiska. Förr i tiden var det alltså någonting som hette guldmyntfot.
Jaha,
då fick, en gammal gubbe. Men alltså då hade man formellt sett rätten. Och det stod på gamla sedlar. Kan inlösas mot guld. Så det fanns alltid en säkerhet på Riksbanken. De hade ett kassavalv. Ja, statens kassakista. Men så togs ju det där bort. Och nu trycker man ju pengar lite varstans. Alltså man bara trycker upp. Och om jag ska tro de här ekonomiska krönikörerna, så ringer ju banken bara till Riksbanken och ber att få några digitala nollor till, så att... Ja, vi får se vad det resulterar i.
Ja, nej.
Nu har vår halvtimme gått mot sitt slut. Lycka till med ditt nya värv. Och det är ju dumt att säga, men det har känts tryggt med Dan. Jag hoppas vi får känna oss lika trygga med dig.
Ja, jag ska göra mitt allra bästa.
Ja. Jag återkommer om det finns anledning.
Absolut, du är välkommen. Lisbeth. Jag hoppas inte.
Tack Sigbritt.
Tack själv.